Nej men herre jävlar. Det där var Joanne Baez om Joe Hill förstås då. Det här är Football Radical, alltså Sportbladets podcast om ja, amatörporr och Jorge Valdano mest. Jag heter Simon Bank, med mig har jag Johanna Frändén, och en snabb fråga då, kontrollfråga. Hur firar du första maj?
Oj, jag firade nog inte så särskilt mycket. Jag måste gå tillbaka här och titta i min fullspäckade agenda exakt vad jag gjorde. Men jag tänker mig att jag typ kanske tog ett glas och åt en middag på lokalen, var nog det jag gjorde.
Det låter fint. Du stöttade ditt lokala näringsliv.
Exakt, precis så.
I Göteborg alltjämt, eller?
Alltjämt i Göteborg. Mer bestämt på en tjeckisk restaurang. Ibland måste man ju äta panerad ost.
På Schweik, eller vad heter den? Gyllene Prag kanske?
Ja, exakt. Precis. Schweik är den som ligger på söder i Stockholm.
Just det.
Gyllene Prag är lite mer nedgångna Göteborgsalternativet.
Såklart. Som allt. Fina. Det känns som ett första majfirande bara att vara i Göteborg lite grann.
Ja, precis. Det är ju ett statement. Det är ju alltid ett statement att vara i Göteborg.
Så gott som möjligt. Saken var att jag hade tänkt att återvända till min arbetsplats första gången på kanske en och en halv månad eller så. Vaknade på morgonen med en lätt en vibration i mitt bröst och en lätt smärta i min hals.
Oj, och inte bra vibrationer då, eller?
Den gav mig bra vibrationer, alltså just bröstkänslan var god, halskänslan mer flytande sådär. Men det var intressant var det, för då hamnar man just i den där det etiska valet någonstans, som jag antar att så oerhört många har stått inför det sista, att man, det enda man vill är att komma in och få göra sitt värv samtidigt som man känner att ja, men det här kanske eventuellt kan vara någonting som kan vara någonting. Ska man ta ansvar för sitt eget välbefinnande eller för världen på något vis? Så jag fick vara hemma istället, det blev så.
Du valde världen.
Jag valde världen.
Det är det nya, att välja världen.
Ja, jag valde inte glädjen, jag valde världen. Det blev så. Nej, men det var lite spännande i alla fall att bli så där uppenbart konfronterad med det där jävligt tuffa valet ju, som det faktiskt är. En dag till när jag var värdelös på mitt arbete. Men det slog mig lite i alla fall hur olika då första maj märktes i fotbollen, lite beroende på vilket land som man befann sig i. Och det är speciellt just nu, alltså vi har ju tragglat det ganska mycket de senaste avsnitten om hur den här tiden är väldigt speciell för fotbollsbranschen och för fotbollsspelare då, att det är den här våren när liksom spelarna har slutat vara myter och istället då blivit dels människor och kanske framförallt arbetare.
Att vi har tragglat det så mycket så att det är det snart dags för läxförhör nästan.
Det känns verkligen så. Oklart vilken form, men vi kan väl ses på Gyllene Prag och gå igenom, tänker jag.
Precis.
Nej, men vi har liksom börjat hamna där att man pratar om kontrakt som anställningstrygghet snarare än något bara vulgärt och miljoner och miljarder som studsar hit och dit. Och vi snackar om lönerna som måste sänkas för kollektivets fromma och om den här depressionen som du har pratat om och som har drabbat många elitspelare. Och första maj i alla fall i Syd- och Latinamerika så märkte man det på att i princip samtliga spelarfack då i alltså Colombia, Panama, Mexiko, Peru och så vidare och så vidare. Gick ut med kampanjer då som handlade om att fira arbetarnas dag och driva vidare kampen för fotbollsarbetarnas rättigheter.
Mm.
Jag såg att sydafrikanska spelarfacket la ut en bild på sociala medier med Joe Hill-raden då, just om There is power in a union. Och tänkte avsluta med ett väldigt långa intro med att skicka ett litet meddelande från manliga och kvinnliga fotbollsspelare i Uruguays spelarfack. Så här lät det från dem på 1 maj.
Hoy, primero de mayo, es el día internacional de los trabajadores.
Y también de las trabajadoras.
Tu día
y el mío.
Porque si bien el fútbol es pasión,
también es trabajo.
Como trabajadores tenemos responsabilidades.
Pero también se deben garantizar nuestros derechos.
Juntos, hombro con hombro.
Espalda con espalda.
Seguiremos dignificando esta hermosa profesión.
Y hoy, en esta situación difícil que nos toca vivir,
demostraremos que con solidaridad y compañerismo
saldremos adelante.
Vamos que vamos.
Vamos que vamos.
Vamos nosotros.
Vamos que vamos.
Vamos nosotros.
Aguante el fútbol uruguayo.
Aguante el fútbol uruguayo.
Aguante el fútbol uruguayo.
Aguante el fútbol uruguayo.
Ja, framåt Uruguay tillsammans. Vi är alla fotbollsarbetare sida vid sida och så vidare. Jag tänker att just det här med att hur olika man uppmärksammar eller inte uppmärksammar 1 maj säger ganska mycket om kulturer, men ja, i det stora hela så oavsett om man är fackvän eller fascist, så tror jag att man kan vara överens om att det finns någonting att lära sig av den här tiden som vi är i, att fotbollen utöver allt annat också ett jobb faktiskt.
Mm.
Så, förresten, hur tror du att den svenska spelarföreningen förhöll sig till 1 maj?
Pass.
Nej, de gjorde inte det alls, som de allra flesta spelarfacken i Europa. Lite olika det där.
Vi gillar olika. På vår tidning. Vi kan också i så fall konstatera vad det gäller just Latin- och Sydamerika. Att det är ju som vanligt en grupp som är relativt bortglömd i, eller super, för att säga superdiskriminerad i de här tiderna. Och en liten genomgång då av damfotbollens villkor under coronakrisen i Sydamerika ger vid handen att detta har ju liksom förstärkts. Alltså det är ju ganska typiskt för den här krisen. Att det, och det har varit många varningar ute från olika håll om att damfotbollen kommer få en fet smäll av det här. Mm. Mycket mer kanske den här fotbollen, framförallt på toppnivå. Det var ju bland annat det som i den här FIF-pro-undersökningen. De har gjort flera då, internationella spelarfacket. En om måendet och depressionen och så, som man väl kan på många sätt koppla till hur man ser på sin framtid och möjlighet att försörja sig som fotbollsspelare och så vidare. Det är ju inte ett stort problem på här sidan. Man kanske är orolig för andra saker. All ångest och all melankoli och all depression är ju lika mycket värd, låter hemskt. Men det finns ju, som sagt, det finns ju de som inte har någon aning om det kommer gå att spela fotboll igen, om klubben finns kvar och så vidare. FIFPRO sa då i sin utredning att, eller i sin rapport då, att man upplever att det finns ett existentiellt hot mot damfotbollen om det inte görs rejäla insatser då för att skydda industrin.
Och existentiellt alltså, som har med att de överhuvudtaget finns att göra, snarare än det mer filosofiska ångest.
Det kan man väl säga, precis. Mm. I Colombia till exempel så har damspelarna publicerat ett öppet brev. Det var i mitten på april då. Där man konstaterade att man inte hade någon som helst plats i fotbollsförbundets plan då, som man hade lagt upp för hur fotbollen skulle kunna börja spelas igen. Och det handlar liksom om att man blir bortglömd helt enkelt, osynliggjord och så vidare.
Colombianska öppna brev är en följetong vi har här.
Kan ju vara de bästa öppna breven.
Jag tror det.
Bara 2 av 18 colombianska klubbar hade då vid det här tillfället lovat att man skulle betala sina damspelare under försäsongen. Och det är för övrigt väldigt få som överhuvudtaget har då riktiga kontrakt. Det kanske är en handfull i varje lag. Kontrakt som ofta sträcker sig över en månad, 2 kanske. Och ja, de får betalt, det kan vara 2500 spänn kanske per månad då i svenska kronor. Independiente Santa Fe till exempel gav upp eller sa upp alla sina damkontrakt men behöll herrkontrakten och de får 50% av sin lön. Sen så fick de backa då när faktiskt regeringen gick in och det var ganska mycket medier som satte press på dem. Så gick de med på att spela eller betala de spelarna. Men trots det så kommer liksom själva kontrakten inte att gälla då, så att ingen vet vad som händer efter säsongen, om den ens kommer igång och så vidare. I Colombia har ju för övrigt herrarna ställt sig bakom damernas fight.
Klart de har.
Ni vet ju det, jag har sett det sedan tidigare också. Inte minst James Rodriguez har ju varit ett strålande exempel på hur man kan vara solidarisk med hela fotbollsfamiljen. Utan att göra avkall på sin maskulinitet och så vidare.
Det är starkt gjort.
Det är starkt gjort. Jag förstår att det är en tuff övervägning, men ja, he did it. I Paraguay så bestämde sig deras fotbollsförbund då, i mitten på april, för att all damfotboll, futsal och beachfotboll och beach soccer, strandfotboll, skulle avslutas utan något framtida datum där man har bestämt sig för att plocka upp det. Och detta gällde bara för damsidan och inte för herrsidan. I Peru så bestämde sig en klubb då, Club Universitario de Deportes, för att avaktivera sitt damlag som vann ligan senast då, för att de har det tufft ekonomiskt. Medan herrlaget har fått finnas kvar. Und so weiter och så vidare. Det är tuffa tider för fotbollsspelare, tuffa tider för damfotbollsspelare kanske framför allt. En liten ljusglimt då, om vi ska bara gå in på det rent ekonomiska, är väl kanske att PSG-spelaren Kadidiatou Diani, som ni eventuellt minns från VM och annat förra sommaren, har fått sitt kontrakt förlängt om 3 år hos PSG. PSG har pengar, kan jag berätta. De gnäller inte så mycket just nu. Och det märks ju när man till exempel erbjuder henne ett kontrakt där hon kommer att tjäna 450 000 euro per år.
Ada Hegerberg-nivå på den.
Ja, precis. Och också att det blir, med det så blir hon den bäst betalda damfotbollsspelaren i PSGs historia i alla fall.
Också intressant just det där, för det var så att Lyon var ute efter henne, att det var lite prat om det.
Det var ju det som var hela grejen, precis.
Då blir det en liten markering från PSGs sida, och det är intressant att just det har kommit till även till damsidan då i de här stora klubbarna, att det blir konkurrens om de allra bästa spelarna.
Ja, exakt. Exakt så. Vi har på damsidan lite, om vi bara åker lite norrut då, från syd, via Latinamerika till USA, så har ni väl följt den ganska så långa såpan där om damlandslagets stämning då av sitt förbund. Och i veckan, förra veckan var det väl, så fick de ju avslag på den här stämningen, om man ska säga, i en första instans då, där det konstaterades att man inte kan slå fast att de har blivit ekonomiskt förfördelade. Däremot så har man slått fast att det har diskriminerats då på andra nivåer. Typ, framförallt så är det kanske när det kommer till faciliteter, och det gäller det här med att allt spelar på konstgräs och har sämre logistik och allt det då, gentemot herrlandslaget. Och det här är ju, som ni vet, en mycket politiserad fråga i USA och därför hela världen. Och så här lät det då när Megan Rapinoe pratade om saken med vad som troligtvis blir då Demokraternas presidentkandidat Joe Biden. Han sitter ju i en källare och försöker sända lite, vad ska man säga, lite val och politisk podd, höll jag på att säga. Inte typ av vlogg kanske. I alla fall, men i en sån Instagram live-session mellan Rapinoe och Biden och Bidens fru, hade jag varit en god feminist så hade jag ju vetat vad hon heter, men får heta Bidens fru än så länge, så erbjöd Rapinoe också sina tjänster till Biden. Så här lät det.
I want to put you on the spot. I think I could still play soccer and do this, but if you need a vice president, I'm just saying I'm available for an interview. We can talk logistics and, you know, the details, but put it on your list.
I would love that.
No pressure.
I'd love that too. Guess what?
Och dessutom så sa Rapinoe att jag förstår om jag måste gå ner lite grann i lön. Men det är vi bara vana vid. Blink, blink.
Hela lönen, halva makten. Det var fint, var det inte så att Joe Biden också gick ut och omedelbart stämde i bäcken och sa att till förbundet. Exakt. Han gick i polemik med förbundet och sa att ja, om ni inte fixar till det här så glöm att jag är er president ungefär.
Jag kan ha tafsat lite på ett par sekreterare under min tid i politiska livet. Men jag vill ändå kunna se ett tjejfotboll, sa Biden inte. Men det var väl antagligen.
Ja, det blir väl det.
Nej, men det är väl också inte alls, alltså, eftersom det här är USA så är det ju inte på något sätt osannolikt att Megan Rapinoe skulle bli vice presidentkandidat till Biden. Alltså det känns ju nästan ganska rimligt till och med i det nuvarande, liksom, den nuvarande underhållningsindustrin som amerikansk politik ändå har blivit.
Ja, var Sarah Palin där och nosade så kan man tänka sig att möjligheterna finns för ganska många.
Ja, lite så.
Ungefär så. Nej, men det, alltså, jag tycker det är intressant på jättemånga sätt. Alltså, vi har pratat om det förut med att saker nu, att kraften i damfotbollen är så oerhört stark så att man kan ta den här sortens konflikter till och med, driva dem så pass långt och få så pass mycket stöd. Reagerar också med alltså, en viss alltså, bestörtning och glädje i veckan på när Haitis fotbollsförbund där det också kommer fram där med sexuella övergrepp från ledande män då inom förbundet mot flick och damspelare. Och det är jättehemskt såklart, men det är också, det finns någonting att sånt här har kanske pågått väldigt lång tid, men det är först nu som slagstyrkan är så stor och genomslaget finns att man kan ta fighten helt enkelt.
Exakt. Och viktigt att det fortsätter under coronakrisen. Det kanske är också nu som det blir extra tydligt att det är så fruktansvärt ojämställt inom fotbollen. Och där är ju ganska många av damspelarna lite bättre skickade oftast att ta debatten, som vi kallar det. Det är killarna är bra på.
Vad är killarna bra på? Att inte ta debatten?
De är bra på att roa sig på annat sätt. Är du redo för karantänmusiken, Simon? Eller hade du något du ville tillägga?
Jag har aldrig varit mer redo. Jag kan väl tillägga i och för sig att jag kan också lyfta på vår trekantiga hatt för Tyskland. Som, alltså det som du är inne på med att det är damlagen som kanske ryker först, eller damklubbarna, när ekonomin kniper. Men jag har sett att i Tyskland så har man då såklart gjort väldigt mycket rätt i coronakrisen. Bland annat då så pratas det om den här solidaritetsfonden då som ska vara med öronmärkta pengar till de lag då på kvinnosidan som inte har en herrklubb, en stark herrklubb i ryggen. Bara ordet solidaritetsfond inom fotbollen tycker jag är, den har någonting. Det har någonting.
The common goal och så vidare.
Men du, ge mig några killar som kan saker.
Killar som kan saker. Mycket bra intro till segmentet killar som lär sig saker i karantänen. Det är ju ganska så många sådana här, eller det har varit i alla fall inledningsvis väldigt mycket sådana här olika sport, alltså fotbollsmässiga utmaningar. Det var tårullen och det var det ena med det andra. Vi tröttnade lite grann på det där. Spelarna kände sig också efter ett tag att det här håller inte riktigt. Och du och jag pratade ju om hur Real Madrids A-trupp förmodligen sitter och målar akryl, fast de inte riktigt vågar visa upp det. Vänta fortfarande på det, och det kanske kommer, men så länge så har jag kunnat göra en liten sammanställning och framförallt göra en undersökning hur mycket de musikaliska färdigheterna har utvecklats under coronakrisen. Det är ju väldigt mycket tid över för väldigt många människor just nu, framförallt om hela ens jobb går ut på att spela fotboll och man inte, verkligen inte får göra det. Och så här, för att göra en liten jämförelse, så lät det så här när Neymar 2015 spelade piano på någon av sina sociala plattformar. Den väldigt populära fotbollslåten har jag kunnat konstatera, All of Me med John Legend. Är du redo?
Jag är redo.
A for effort, eller vad säger man?
Ja, alltså absolut. Hade varit gympad har fått tre. Men ja, han är inte Chopin, men han försöker ju. Det finns något allvarligt i hela uppsynen som är också väldigt tilltalande. Alltså, det är inte den lekfulla Neymar, om man säger.
Nej, precis. Och det här kanske är det finaste av allt. Att det är så otroligt... alltså det är ett sånt fokus som man nästan blir... Mm. Allt annat är nästan förlåtet på något sätt. För att det är en sån enorm koncentration som krävs för det här... Plinket får man väl.
Ja, det är lite sådär straffspark mot Chile i VM-blicken helt plötsligt.
Minus, jag vet fan inte var jag ska sätta den.
Precis så.
Mm. I alla fall, Neymar har ju nu haft 4 år sedan dess på sig att, vad ska man säga, att bli bättre. Och dessutom så sitter han numera då i karantän. Och nu låter det så här då, samma låt. All of Me som han sitter och klinkar på den 26 april i år. Det är lite bättre, va?
Det är lite bättre efter 4 år. Ja. Det är fortfarande inte Chopin, men någonting har ju hänt. Och också, även tycker jag med hela hållningen så, lite mer avslappnat.
Det är fortfarande Joe Legend, det är viktigt att komma ihåg.
Ja, ja.
Jag vill skicka ett stort obrigada till Neymar för att han också lägger upp just samma låt så att man verkligen kan göra en rättvis bedömning av utvecklingskurvan. Konstaterar också att han har, jag saknar ju för att mitt piano väldigt mycket, jag tänker på det ganska så ofta i karantänen. Konstaterar att Neymar har minst 2 håll käften flyglar som så att säga är... Ja, lite av en dröm för oss som är på en lite högre nivå än så här, men som inte riktigt fyller salongen än så länge.
Och båda spelar John Legend alltså?
Ja,
eller kanske det funkar så, man kanske kan spela mer olika sorts musik på en flygel, jag vet inte.
Men du noterar att han också lagt in John Legends röst i bakgrunden så att han ska liksom kompa honom med känslan där.
Ja, det är fint. Mm. Nej, jag tycker framstegen då, vi lyfter på hatten.
Mm, vi lyfter på hatten. Vi har ju ett annat S som vi pratade om lite grann just när vi pratade om de här Real Madrid-artisterna, Sergio Ramos. Jag drygade mig lite och sa att hans mål är eventuellt riktigt dåligt. Det han inte gör, och det är ganska så känt, det är att spela flamenco jättedåligt. Inte heller jättebra, men betydligt bättre än du och jag till exempel. Då är vi på gitarr nu då. Så att kanske att det... det är en svårare jämförelse att göra i alla fall. Så här lät då Sergio Ramos när han besökte ett spanskt underhållningsprogram som heter El Hormiguero 2019, tror jag. Det var förra året. Det är Ramos på solot. Han är också kompad här då av en professionell gitarrist, tror jag faktiskt att det är programledaren. Det här är gulligaste man har sett från Sergio Ramos.
Ja, alltså det är ju att få den där, man får se de här filmdokumentärserierna om hans liv och så, men man får aldrig se i de där filmerna hur han är sist kvar på efterfesten. Nu fick man ju se det ju.
Exakt. Underbart. Då är det flamencon.
Det är flamencon och det är tubsockorna och det är hela jävla skiten.
Men det är framförallt det är en ganska nöjd uppsyn. Alltså han stirrar ju extremt fokuserat på vänsterhanden, liksom. Hur ska jag sätta fingrarna och så. Men det är ändå ett litet leende. Han är så pass, skulle jag säga, bekväm i det att han kan ta in situationen och ja, faktiskt ta scenen lite grann.
Det finns någon sån här Östersunds FK-metodik i allt det här. Alltså att se om fotbollsspelare har så gott självförtroende så att de kan göra saker där de har oerhört dåligt självförtroende. Där man kan se det på dem, alltså hela deras fysionomi, så ser man att de inte är jättebekväma i situationen. Men ändå vågar visa upp sig så oerhört, oerhört sårbara. Utan att kanske egentligen inte ens fatta det. Är du Sergio Ramos så kanske inte ens ser utmaningen, för han är Sergio Ramos. Klart han ska kunna spela gitarr i direkt en TV.
Ja, men visst. Och jag tror att du är ganska mycket på spåret där. Det är ju just det faktum att det här är ju, hur vi än vrider och vänder på det, alltså ytterst medelmåttiga eller mediokra kanske musiker, men med ett enormt självförtroende som känner att det här vill jag ändå visa världen.
Mm.
Och jag tycker att ganska ofta så är det där självförtroendet lite störande och lite osympatiskt, men i det här fallet så är det ju otroligt mycket guld, tycker jag.
Ja, och det går säkert att förklara väldigt mycket av deras fotbollsframgångar med det, kan jag tänka.
Just så. Okej, Sergio Ramos har gett sig på ett nytt instrument. Han har också hittat pianot.
Han kan allt.
Han kan allt, lite grann. Den 4 maj, ja, nu i början på den här veckan då, så kom detta klipp upp. Vet inte, alla de här klippen kommer ligga på Podcast Radikals Twitterkonto. Ni ska givetvis, det är en holistisk upplevelse skulle jag säga. Man kan inte bara lyssna utan man vill gärna se också. Men i brist på bild så får vi lyssna och rekommendera liksom titeln sen. Jag tror att man kan säga att Ramos i det här klippet, ska vi säga att han kompenserar kanske lite sina pianokunskaper med att spela i bar överkropp, bar yber, som det populärt heter nu för tiden. Vi tar väl och lyssnar på vad Sergio Ramos har att ge på vid tangenterna.
Alltså Johanna, what a wonderful world.
Det är väl också så att han vid ett tillfälle lägger något lite liksom ofrivilligt jazzigt akkord och ser skitnöjd ut. Extremt koncentrerad såklart. Och inte minst med, det är också att han sitter på något sätt vid någon innebar och har en träningscykel i bakgrunden. Skitnöjd när han är klar, tittar in lite i kameran. Kolla här. Och jag vill ju påstå att Sergio Ramos bar överkropp i lite så dimmed lightning framför ett piano har ju alla utsikter att vara det sexigaste man kan tänka sig. Och det är ju, blir ju verkligen den totala motsatsen eftersom han är så fruktansvärt dålig på piano och så extremt fokuserad. Men det blir väldigt gulligt.
Ja, man har aldrig velat ligga mindre med honom, men man har aldrig heller velat krama honom mer.
Precis så.
Än när man ser det där.
Exakt, det var, jag tror att du naglade hela där.
I nailed it.
Sergio Ramos, återigen då, A för ansträngning till Real Madrids lagkapten.
Alltså Johanna, jag känner lite så att bara de här klippen gör ju att corona nästan är värt det.
Ja, alltså corona är jävligt mycket värt det när man kollar på fotbollsspelarklipp. Det går inte att säga något annat. Alltså det går verkligen inte att säga något annat. Vi tar en titt på en före detta lagkamrat då, till den gode Ramos. Här har vi återigen ett fantastiskt jämförelsematerial. Och det är så mycket, alltså det är egentligen det perfekta jämförelsematerialet eftersom vi har att göra med Sami Khedira 2 dagar in i karantänen, först och främst då. Också vid pianot. Vi kan väl lyssna lite på hur det lät. Using time for other things. Result of 2 days.
Alltså vad är det med John Legend då? Alltså när jag spelade fiol, då var det ju så att man började med Lilla Snigel eller Blinka Lilla Stjärna eller något. Men nu är det alltså John Legend man kör.
Alltså inte bara John Legend utan just låten All of Me med John Legend. Det är liksom där vi landar någonstans. Och så här lät Khedira, och här vill jag ju ändå påstå att han har spelat lite piano innan karantänen drog igång. Det här kan inte vara efter 2 dagar. Det bedömer jag som helt orimligt. Ganska så bra, eller?
Jag tycker det.
Mm. Vi får väl hoppa fram då en månad ganska exakt, en månad och 4 dagar, 19 april, så var det nämligen dags igen. Vi har inte samma låt då, den här gången. Däremot så har vi ett, vad ska vi kalla det? Ett så kallat musikaliskt samarbete. Mm-hmm. Och det här är fint på väldigt många sätt. Varför då? För att Sami Khedira har nu mer så mycket självförtroende så att han har gett sig in i lite mer professionella sammanhang. Så han tillsammans med den tyska The Voice-deltagaren, och redan där är ju det här otroligt humoristiskt på alla sätt, Santiago Gigani, så har han dratt ihop sin version av We Are The World. Vi pratar inte så mycket om spelarnas smak, tycker jag, utan vi kan bara konstatera att det här är väldigt gulligt, och det är också ett fantastiskt glapp här, tror jag, mellan professionell talang och självförtroende och hobbytalang. Så här låter det då. Alltså korsklippningen är också superromantisk.
Alltså man behöver inte åka Finland-Sverige. Allting finns på internet.
Alltså det är så många komponenter i det här som är fint. Inte minst tycker jag att Sam Khedira spelar ett litet komp, men framförallt så spelar han ju hela melodin samtidigt som den här Santiago Gigani sjunger. Man brukar ju när man kompar kanske bara liksom lägga några ackord, eller om man är riktigt virtuos så fyller man ut med kanske lite egna toner. Men här är det verkligen, jag spelar melodin samtidigt som du sjunger den. Santiago Gigani anpassar ju sitt tempo och sin ljuvliga pojkbandsröst till Sami Khediras nivå, kanske vi ska kalla det.
Ljuvliga pojkbandsutseende. Jävla synd var det att Bob Dylan tackade nej till att vara med.
Ja, men det, och det beror ganska mycket på att Bob Dylan var med i original We Are The World-upplagan och producerade 30 sekunder av det suraste okej då, jag ställer väl upp ansikte som man någonsin har sett. Det blir klippfest tror jag på fotboll eller podcast Radikal. In och kolla så får ni se hur det såg ut också när Bob Dylan gjorde lite sämre ifrån sig än Sami Khedira på We Are The World.
Ska vi också meddela att Sami Khedira alltså postar det här lilla klippet med det tänkvärda budskapet till sina följare att folks, don't forget the message behind this song.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Stay at home and help each other. Vilket ju inte riktigt var originalbudskapet med We Are The World. Men ändå, help each other möjligtvis då.
Ja,
together we're strong.
Ja, man får lyssna noga så att man, det finns mycket mellan raderna.
Så är det. Orkar du en till eller?
Jag säger till när jag har fått nog.
Ja.
Det kommer aldrig hända.
Mm. Nej, fint. Här har vi kanske den mesta jag önskar att jag var popstjärna-insatsen hittills. Varför det? Ja, för att Alison Becker är inte så satans långt ifrån. Han är ju verkligen inte nära på något sätt. Men det finns någonting lite, ska vi kalla det, alltså någonting i hans poserande visar på något sätt att det här är typ min bakgård. Kan vi lyssna lite på hur det lät när Becker för några år sedan då gjorde en liten så kallad session med Jamie Webster. Det här är också alltså mycket på gitarr också, så att jag förstår det. Men snart kommer sånginsatsen.
Outra noite fracassada sem você do lado. Tô saindo da boate todo incomodado. Tá na cara que eu não te esqueci.
Skaplig start, eller
hur? Ja, men det tycker jag verkligen. Jag vill höra tonartshöjningen bara.
Ja, det gör jag. Jag lovar att den kommer, eller tonartshöjningen, men det högre registret kommer snart in. Det låter väl så här då.
E o copo deixei cair da minha mão. Era você beijando outro sem parar. Por isso eu liguei. Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. Melhor desconsiderar.
É målvaktsmusik, kan man säga. Toda essa besteira.
Det är liksom inte tonträffen som är grejen här, utan det är nog att han vågar kasta sig ut. Men ja, man kan ju, det tråkiga är ju att det börjar rätt så lovande. Man känner att det här är ju en stabil efterfestkille. Det är också väldigt vackert att sjunga på portugisiska. Nästan all brasiliansk gitarrbaserad musik låter ju väldigt fin. För att den, kanske också för att den ger så sköna liksom, associationer. Men det är väl ingen ny Gilberto Gil det här, mycket han än ville.
Nej, det är målvaktsmusik, och ganska länge så ser han ut som Alison Becker. Sen så händer det saker i musiken och melodin som gör att han blir lite mer Karius. Men jag ger honom ganska höga betyg för det där.
Ska se vad det ger för det här var från 2019 då, och Becker liksom alla andra har ju hunnit så att säga perfektionera, vad säger vi, finslipa på själva insatsen och gitarrfingrarna sedan dess. Tyvärr har han ju också försett oss med en extremt generisk 2010-talslåt. Är det väl? Ja. Men hur som helst, i soffan med gitarren i karantänen 22 mars 2020 så ger sig alltså Alison Becker på en superhit där han väl spelar Bradley Cooper, får man väl nästan slå fast. Vi lyssnar.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
Men alltså i alla de här klippen, så det som slår det mest är ju den totala bristen på, alltså det finns inga leenden.
Nej, det kommer ett litet från Ramos när han är typ klar och skitnöjd, fast det blev ganska dåligt. Men nej, men det är väl det som gör att det är så bedårande. Mm. Alltså det är så, insatsen och koncentrationen är så hög så att det finns inget som helst utrymme för att vara charmig, och det är ju det som gör att det
total
blir
totalt charmigt.
Ja, men exakt. Också en alltså det är också lite gulligt att de flesta tror jag som börjar med ett instrument börjar kanske på lite så här, ja men någon lite så halvkass akustisk gitarr eller något piano som är lite halvstämt. Men det här är ju, jag ska säga att så här, skillnaden, diffen mellan fantastiska superdyra instrument och relativt låg nivå gör det nästan ännu gulligare. Den är väldigt fin den här gitarren. Jag är inte någon expert på ämnet, men jag konstaterar att broderierna, eller vad vi ska kalla det, gör sitt till klippet.
Jag tror att broderierna är inte helt korrekt terminologi, men jag förstår vad du menar.
Det känns inte riktigt så nu. Hur är det på tjejsidan då, Simon? Du får gissa. Först.
Alltså, jag gissar att de är väldigt, väldigt mycket bättre till att börja med, ska jag tänka mig.
Mm. Det är vad man hade gissat. Jag har inte lyckats hitta några riktigt bra exempel på det här, och jag tycker att det är ganska så talande. Tror inte att det är så många tjejer i mellan 20 och 35 som kastar sig ut på sociala medier när de är dåliga på någonting. Kanske framförallt inte om de är ganska dåliga på lira gura. Så jag efterlyser gärna lite bevis på motsatsen. Finns det någon riktigt rövig insats från Vivianne Miedema eller Alex Morgan, så får ni gärna posta dem så kanske vi lyssnar på dem i nästa avsnitt. Men jag konstaterar att det är dåligt på den
fronten. Extra plus för dyrt instrument då?
Ja, givetvis. Vi har bara Pia Sundhage på den här fronten. Och Pia vet hur hon går för. Far och mor döda och våra släktingar har tagit gift. Och alla våra vänner har valt sig själva. Och våra lärare och fröknar har gått och trängt sig med varann. Och nu när sömntabletterna slutat hjälpa. Och när vår präst från konfirmationen står och pekar i det blå. Och ingen fattar om man visar vägen eller känner vilket håll vinden blåser på. Då kommer halta Lotta hem till mig med rösten fylld av gråt. Och säger vem i hela världen kan man lita på.
Efter musiken, mer första maj då. För det här årets första maj var ju en väldigt speciell första maj. Vet du vad som var speciellt med första maj 2020?
Jag har hört att det var det här att man inte fick samlas och demonstrera tillsammans.
Ja, det är ju den mer prosaiska tecken på det. Jag tänkte mer på att det var Messis 15-årsjubileum, alltså årsdagen av hans allra första A-lagsmål för Barcelona.
Detta såg jag flyga förbi, ja.
Ger ju perspektiv, så att säga.
Mm. Hur gammal är han egentligen? Han är fortfarande mycket yngre än oss.
Ja, jag tror han kommer fortsätta vara det enligt någon sorts matematiska lagar.
För jävligt. Snart är du lika gammal som jag, sa alltid min morfar när han gratulerade mamma på födelsedagen.
Ja, just det. Fel fick han. Det är väl om han dör möjligen.
Ja, han gjorde det, tyvärr.
Mm. Är hon i kapp?
Nej.
Är Tyra i kapp?
Nej.
Du ser. Long may she run. Han gjorde alltså då 17 år gammal 2-0 mot Albacete. Vi kan väl lägga upp det klippet också, för det är verkligen värt att titta på, en helt sinnessjuk sekvens där han då.
Nej.
Ja, man ser alltså i två gånger om. Först så är det att han liksom nickar bollen förbi en back, och sen så då när han gör mål så lobbar han målvakten då i fart. Passning från Ronaldinho också, poetiskt nog.
Det här är varför vi inte pratar så mycket om spelsekvenser i podden. Det är fruktansvärt svårt att återge muntligt.
Ja, det är ju det. Alltså, man kan göra det på någon sorts filosofiskt plan. Alltså, för att det som är så intressant med, ja, med det här är att liksom, båda de här små sakerna som sker liksom, inom ett par sekunder, är att var för sig så visar man liksom upp de här, en sorts kvalitet som med någon sån här förståelse för tid och rymd och motståndare som kanske fem spelare i världen har ungefär. Och Messi gör alltså det här när han är 17 år och helt färsk i A-laget. 15 år, han har gjort drygt 600 mål för Barcelona sedan dess. Han har fått skägg och han har tatuerat sig och han har gift sig och han har fått barn. Och
han har klippt bort pagen. Jag tycker att du ignorerar min page-invändning där.
Ja, det är tråkigt det. Det är oerhört tråkigt. Han är inte sitt kerubjag längre.
Får jag bara kasta in en Messi-musikanekdot? Det var ju nämligen så att Adidas slog upp en reklamfilm på Messi när han satt vid piano relativt nyligen. Jag vågar inte säga om det var förra året, men i närtid i alla fall. Och spelade Champions League-hymnen på ett sätt som man trillade baklänges. Det var otroligt bra. Och
det var det.
Kameran zoomade in så att man såg liksom att det var hans händer och så vidare. Och det blev ju stora rubriker kring detta. Vi visste att Messi var ett geni och så vidare. Men sen så klev den så kallade stand-in-pianisten fram i ljuset och sa, för helvete. Det är jag som spelar. Det är ett hopkok eller ett collage eller vad fan man kallar det på grafiskt rörligt språk. Jag fick till och med raka armarna och göra gnuggisar med samma tatueringar som Messi för att det skulle bli se verkligt ut. Så att man kan säga att han tog död lite på, han dödade ju Messi helt enkelt där. Mm. Någon i kontraktskrivningen hade missat tystnadsklausulen, att det var en liten katalansk pianist som han hade också fått jobbet lite så där, eller själva gigget då, bara fått höra liksom att kan du komma och spela en Champions League-hymnen i en studio. Han bara, okej, typ, låt mig borsta tänderna och sätta på mig glasögonen ungefär. Så kom han dit och där satt Leo Messi.
Och träna en vecka.
Ja, exakt. Så vi lyssnar väl på Roulette bara för att vi saknar Champions League lite grann då.
Tycker du?
Mm.
Ja, 15 år. Jag tänkte bara fråga så om du har något speciellt sånt Messi-minne från perioden?
Från våra 15 år.
Våra 15 år med parsen och skägget och allt däremellan.
Ja, jag har väl ganska så många egentligen. Jag, framförallt de 3 åren jag bodde i Barcelona så stötte jag på honom, jag vill och ta i. Men man... Det är ändå så, eller det var fortfarande så då att Barcelona var en relativt öppen klubb. Den är fortfarande ganska så öppen. Det var mycket presskonferenser och olika liksom, tillfällen att möta spelarna och ställa frågor till dem och sådär. Messi var ju redan då ett undantag. Han dök inte upp så satans ofta. Men man kunde ju till exempel gå till man kunde röra sig ganska fritt på träningsanläggningen. Det var väl det jag skulle säga. Det fanns en presskonferenssalen låg då precis vid de här omklädningsrummen. Faktum var att de ändrade faktiskt det efter att den berömda bilden på och ömsinta bilden på Gerard Piqué och Zlatan Ibrahimovic publicerades. Den som togs av vår kollega på DN, Anders Sennås. Klubben var inte nöjd med debatten efteråt som handlade om taktila män och dold homosexualitet i omklädningsrum och det ena med det andra. Ni minns kanske det. Men ja, då var det faktiskt vid ett tillfälle när jag var på väg hem därifrån och gick mot, antingen om jag försökte hitta en taxi eller jag tror att jag kanske skulle gå till spårvagnen som gick ganska nära där. Och skulle lite väl våghalsigt kanske korsa en gatan som är utanför, precis utanför eller träningsanläggningen eller det jättekomplexet som är Ciutat Esportiva Barcelona. Och en bil kom i en jävla hastighet. Alltså vi snackar en bra bit över 100 km i timmen. Och höll på att köra över mig, inte riktigt. Jag sprang som en gnu. Men lyckades se att Leo Messi satt i bilen. Vi kan ha möjligt att jag pratade om det här tidigare, Simon. Men jag vet att jag tänkte då 2 tankar. Tur att man inte dog. Synd att man inte blev överkörd av Leo Messi om man ändå skulle dö. Vem skulle fått mest rubriker i svensk media?
Zlatan, tänker jag.
Ja, det är väl
eller?
Svaret på allt. Nej, jag vet inte. Leo Messi, okej, jag ska ta ett minne där jag hade något på riktigt med honom att göra då. Men det är sant att han kör sanslöst fort. Och det här var också precis i ganska länge så var ju hans, alltid någon i familjen, oftast hans ena brorsa Rodrigo där och hämtade upp honom efter träningen. De behandlade honom väldigt länge som att han var 15 år fast han var en bit över 20 och så. Och det var alltid lite kul att stå och tugga med honom. Han var väldigt, han var inte alls ointresserad av att prata med journalister om det ena och andra och så. Men vid ett tillfälle 2012 var det inför EM då, så fick Leo Messi ställa upp på någon sån här pressträff. Jag vet inte om det var Barcelona som höll den, förmodligen inte, det var något sponsorrelaterat. Men det var ganska mycket journalister som hade flugit in. Bland annat en dansk som, och alla fick ställa en fråga då. Och dansken ställde ju då den obligatoriska frågan. Hur tror du att det går för Danmark i EM? Och det blev lite fnissigt i lokalen så där. Mest kanske för att det var mestadels då vanliga Barca-journalister som är vana att kanske ställa lite annan typ av frågor till Messi. Messi gillade den här frågan va? Och fnissade lite eller avfyrade det var första gången jag såg det där lite pilemariska leendet som har blivit lite av hans, vad ska man säga, nästan varumärke sen dess.
Men det är det leendet han har, va?
Jo, precis. Men han hade inte haft det fram till dess för han var så ung och så inbunden och introvert och allt det där. Så att det här var första gången som jag kunde minnas att han liksom hade någon form av ironi i sig. Eller du vet, lite sådär att han fattade att det här var liksom ett kul läge att svara på en konstig fråga. Och så var det ganska översvallande om att Danmark, men herregud, det är med nuvarande trupp så tror jag att vi kan se dem gå väldigt långt i den här turneringen. Och fick också alla förstå att han hade ingen aning om vad Danmark låg, än mindre än att de hade ett fotbollslag antagligen.
Man hade ingen koll på Daniel Braithwaite, var inte med då kanske?
Nej, det felade väl just där, precis. Så det är väl två då. Jag var med om Messis första pilmariska leende och han har nästan tagit livet av mig en gång.
Det låter ju fantastiskt och det hade varit roligt om det hade skett precis samtidigt. Att första gången du såg hans pilmariska leende var när han höll på att ta livet av dig.
Disarm me with a smile och så vidare.
Just det. Jag tänker bjuda på mitt också, som inte alls är lika snävt och smart, men för att det är ganska många tror jag, som är precis samma. Men lite så, det handlar väl så här, när man pratar om fotboll.
Han har aldrig försökt köra över dig, är det du försöker säga?
Nej, verkligen inte. Han har kört runt vänligt och långsamt varje gång jag sett.
Plockat upp barnen och så, kört dig till tobaksaffären. Inga liksom våldsamma tendenser alls där. Nej, men det är ju känt att Leo Messi kör mycket lugnare också när han är i Norden. Det har jag hört flera säga.
Ja, faktiskt. Mm. Nej, men någonstans så handlar det lite om vad det är som får en att gilla.
Det var sen han visste vad Danmark var för land. Förlåt.
Efter Daniel Braithwaite. Men mitt fotbollsintresse så handlade kanske först och främst om estetik kanske, och sen lite kanske om etik och sen kanske lite om politik och sen kanske lite om berättelser. Och det finns ett sånt där Messi-ögonblick som egentligen sammanfattar alla de där
resultat
olika sakerna.
Det finns inte med intresset, men du håller på Tottenham så att jag förstår det för sig.
Ja, jag skiter i, det finns inga resultat. För alltså, om det finns någon sån där överordnat narrativ om Messi så är det väl att han, såklart, först och främst att han är det stora geniet, den kanske, eller förmodligen den bästa genom alla tider. Men också, såklart, kombinerat med att han förmodligen är den näst bästa i Argentina genom alla tider. Och därför så fastnar jag väl just för det där målet som han gjorde mot Getafe 2007. Som är en total karbonkopia av Maradonas mål mot England. Alltså Solorets målet då. Jag tycker att det säger liksom allt då, att han kunde eller kan göra allting som Diego kunde. Samtidigt som det säger någonting att Messi gjorde sitt mål då i en spansk cupsemi, ett 2-0 mål liksom, och inte mot någon sån där krigsantagonist i en upppumpad VM-kvartsfinal så. Och sen finns det också någonting snyggt i den lilla avgörande skillnaden att Diego gör sitt mål med vänsterfotens utsida och att Messi gör det med högerfoten. Vi kan väl lägga upp det där klippet också såklart då. Förresten, vem tror du har gjort den allra bästa sammanfattningen av den gemensamma berättelsen om Messi och Maradona och som har gjort det i en enda mening?
Jorge Valdano.
You bet. Han sa så här: Messi es Maradona todos los días. Messi är Maradona varje dag. Och då ska man veta att Valdano liksom alltid vägrat att rangordna de där två. Men han har ju helt jävla rätt i det, att Messi är liksom Maradona varje dag. Samtidigt som en del av Maradonas storhet var att han aldrig någonsin var Messi.
Just det.
Och att han ofta inte ens var Maradona.
Också att han klev in diplomatiskt en gång på Messis sida när det var väl Maradona som sa att problemet med Messi är att han kissar på sig i vissa lägen. Mm. Vilket ju är lite allmän, ett familjärt sätt att säga att någon är, blir nervös och så.
Det var, som Zlatan vidareutvecklade sen till att bajsa på sig.
Exakt så. Det var precis, det säger man ju väldigt ofta på spanska. Och Jorge Valdano sa då att nej, alltså jag har mött Messi många gånger då som sportchef i Real Madrid. Och de enda som kissar på sig, det är motståndarna.
Mm. Snyggt försvar, får man säga. Såklart. Du, jag tänkte egentligen avsluta lite grann, eller halvavsluta i alla fall, med ett litet BRIS-segment. Jag brukar ha som en sån här grej att jag roar mig lite med att läsa sådana här strategidokument som svenska storklubbar har för sin talang- och ungdomsverksamhet då. Mm. Du vet, de skriver om hur liksom, ja, hos oss så ska nioåringar utvecklas till allsvenska spelare, att det är målet så. Och särskilt kanske här i Stockholm då, att det, ungdomsfotbollen i väldigt stor grad så präglas av de sen neurotiska medelklassföräldrar som vill att, ja, de undrar vad händer liksom när vi inte har proffsträning av killar och tjejer som inte vet hur man knyter skorna ens liksom, att det, ja, prestationssamhället i sin prydo på något vis.
Mm.
Hur som helst då, i veckan så kom ett utskick från FC Bayern München Jag vet inte om du vet det, men det är en klubb som har ganska sådär höga ambitioner med sin ungdomsverksamhet.
Ja, det känns något bekant med utveckla.
De jobbar lite så. Men grejen är att, vet du vad de har gjort nu? Jo, de har skrotat sina 9- och 10-årslag. Bayerns akademi ska alltså från och med nu, eller från och med nästa år tror jag det var, börja sin verksamhet med 11-åringar först. Och varför då då? Jo, för att de tycker, säger de då, att det är bättre att små barn utvecklas i sin hemmiljö. Att de mår bra av att slippa press när de är 10 år gamla. Peter Wenninger, som då är den som leder de här yngsta grupperna i akademin, han säger så här: vi vill att de ska ha mer kreativ frihet på sin fritid. Att de får chansen att testa andra sporter. Det finns många djupa studier som visar att fotbollsspelare kan ha nytta av erfarenhet från andra idrotter.
Så enkelt är det.
Så enkelt är det. Jag vet att det finns sådana här studier i Frankrike som visar att det är ungefär så här 3% av alla barn då som skrivs in i toppklubbarnas akademier som sen lyckas bli professionella fotbollsspelare. Och då menar man ju med det att de får lön för att spela fotboll som vuxna, inte att de då kanske spelar i Lyons A-lag eller så.
Ja, just det. Och i Tyskland kan det vara kanske första 4 divisionerna, kan jag tänka mig, eller något sånt.
Säkert så. Men det finns någonting där.
Ingenting om hur barn ska utveckla sin musikalitet, att det kan hjälpa.
Jag tror det kommer senare.
Mm. Det är,
tänker jag.
När vi sitter här om 25 år och gör poddar vidare, så kommer vi ha helt andra sådana karantänklipp och erbjuda helt enkelt.
Ja, att av de 3% så kommer 100% äga en, vad heter den? Steinbrenner heter det så. Vi har pratat om det förut. Vad heter flygen?
Steinway,
tack.
En sans.
Ja, precis. Mm. Nej, ja, min hållning är väl lite sådär att om man tittar på alla sådana här storklubbar som försöker då sortera ut vilken sorts talang eller egenskaper som en blivande storspelare måste ha. Då pratar de om så här spelförståelse eller fysik eller teknik eller ambition eller för all dessa teoretiska kunskaper om kost och träning och taktik och så. Och det stämmer ju, det går inte liksom ställa sig emot det, men om man gör en egen snabb räkning och analys så kan man ju kolla och konstatera att det finns en sak, en enda gemensam punkt för alla landslagsspelare i hela världen, för alla nominerade till guldbollen eller alla som ens har vunnit någon liga någonstans. En enda gemensam egenskap av dem. Och det är att ingen av dem slutar spela fotboll när de var 13. Dagens lärdom från Tyskland.
Mm.
En av många.
Ja, en av väldigt många. Ska vi vidröra det snabbt, att Tyskland är ju i full galopp här, i full karaktär med att sätta igång Bundesliga igen. Nästa helg har de sagt, va?
Det var väl sagt så, men det kanske inte blir så.
Det är inte säkert, men det står fast än så länge i alla fall. Och det här skapar ju väldigt mycket oro såklart hos många spelare. Köln till exempel, har ni säkert läst, när de samlade sitt lag då efter karantänen, eller efter så fort man fick börja träna igen och kunna göra tester, så visade det sig att 3 av spelarna hade då covid-19-smitta. Och givetvis stor oro kring detta. Jag tror att det har varit minst 10 fall i Bundesliga hittills som de har konstaterat. Och det här får ju såklart konsekvenser för på många sätt. Och framförallt så Sergio Aguero var ute i förra veckan och sa att jag tycker inte det känns bra, för man är orolig liksom, och man vill bara vara med sin familj och man vill inte åka iväg och träna och spela och sen vara rädd för att smitta dem och så vidare. Och det här, det är klart att vi har ju en strategi i Sverige som är väldigt väl förklarad, som i princip säger att de flesta måste gå igenom det, och kanske framförallt folk som är, ska säga, fotbollsspelarålder och sådär. Men det här hindrar inte att det är vissa som har betydligt mer komplicerade situationer då. Köln mittfältaren Birger Verstraete, belgaren, har till exempel sagt att han är livrädd för detta, för hans fru, eller flickvän är det nog, hans partner i alla fall, har ett hjärtfel och tillhör då alltså en rejäl riskgrupp.
Riskgrupp. Mm.
Och han fick ju såklart otroligt mycket ångest när han kom hem från träningen och det visade sig att kollegorna och lagkamraterna var smittade. Det var också en massör, tror jag, i klubben som hade behandlat honom till exempel, som visade sig bära på smittan och så. Och jag tycker att det är värt att tänka på när vi pratar om att fotbollen måste dra igång. Jag har ju redan dragit min lans för att fler borde göra som Frankrike och bestämma bara att den här säsongen är förlorad, den är över. Eller i alla fall bestämma sig för att vi spelar inte den under sommaren, för att det kommer bara bli en börda. Den här Birgit säger till exempel att jag kan personligen säga att jag har huvudet och tankarna ganska långt bort från fotbollen just nu. Att det inte kommer bli någon, det kommer inte bli en vad ska man säga, en rättvis sport i alla fall, när folk springer runt och tänker på sin överlevnad som det blir i hans fall då, eller en partner som man kanske i så fall inte får träffa på ett par månader, bara för att man ska pressa in alla de här matcherna och kunna dela ut pokalen och skicka några lag ner till andra divisionen.
Jag har så svårt att förstå det, för att det finns ju en sån här ganska, som jag tycker, perfekt analogi med, säg, pyrotekniken som då är förbjuden i till exempel Sverige och i de flesta andra länder också. Och det är lätt att förstå varför den är förbjuden, för att det är ingen då från myndighetshåll som vill fatta beslutet om att vi släpper på det här. För sen så finns det då en risk att det är någon 17-åring på läktaren som råkar brinna upp, och då vill man inte vara den som fattade beslutet att vi släpper det fritt då, för att det finns ändå en risk.
Just det.
Men med corona så verkar det inte riktigt funka så, att branschen är så oerhört stark till skillnad från då supportrörelsen, så att ja, man är beredd att ta risken, att till och med så känns det okej att vara den som trycker på knappen vetandes att det finns en risk då att ja, någons partner eller förälder eller vad det nu kan vara dör i covid.
Mm.
Och det finns någonting både jävligt cyniskt och jävligt läskigt i det, tycker jag.
Ja, visst. Och framförallt så, och jag tycker att det är lite dubbelt, för samtidigt så kan man ju också någonstans kanske då konstatera att ja, men ni går tillbaka till era jobb. Många andra gör det när Europa öppnar upp, och det innebär en risk, det vet alla. Men det är för att få de berömda hjulen att rulla, så att säga.
Mm.
Jag tänker mer på alltså just den idén om att man måste pressa in och effektivisera det så otroligt mycket då. Kanske spela på neutral mark till exempel, spela match varannan dag eller var tredje dag för att det ska gå att få ihop, och att det inte riktigt är att ta hänsyn till människorna just. Men det kanske stora samtalsämnet är ju också hur etiskt rätt det är att använda de här ganska få testerna som finns, eller testkapaciteten till just fotbollsspelare. I Spanien till exempel så säger man att man har kapacitet att göra ungefär 50 000 test om dagen. Då ska ju de i första hand gå till folk som är
Sergio Ramos.
Sergio Ramos som spelar piano bar i Uber.
Mm.
Nej, men att man måste då i första hand se till såklart sjukvårdspersonal, men sen framförallt kanske folk med symptom. Och här kommer det ju bli en jävla massa människor som testas bara för att kunna få spela fotboll, och som inte bär på någon smitta. Att det inte är riktigt, alltså att moraliskt är det lite tveksamt att använda sin testkapacitet till det. Lagligt, rent lagligt eller rent juridiskt kan det också vara tveksamt i många länder. Och också kanske det faktum att klubbarna i sig, för man tänker, ja men det är inte så många fotbollsspelare, men det är ganska många, alltså i en vanlig klubb då så kommer man testa upp till 100 pers, kanske lite mer, och då det är klart att om du ska göra det här i Spanien och så har du ungefär 40 klubbar på här sidan i liksom det absoluta toppskiktet då, eller i vad heter det, ja, första andra divisionen, och så har du samma på damsidan och så vidare, så kommer det gå ganska mycket test till fullt friska människor, bara för att de ska kunna utöva ett yrke som vi inte brukar se som samhällsbärande. Inte ens i den här podden faktiskt.
Nej, faktiskt. True that.
Mm. Vart vi lite präktiga idag kanske?
Jag tror eventuellt det.
Mm.
Just idag.
Barn ska inte spela tävlingsfotboll. Mm. Tester ska inte gå till fotbollen. Och Messi kör för fort och så vidare.
Ja. Mm. Det här var den präktiga podden.
Ska vi gå härifrån?
Jag tycker det.
Med musik. Det här var musik, musikpodden. Ja, inte riktigt. Men i alla fall musik som tycker jag har lite grann att gemensamt med dagens övningar. Det är inte så att fotbollsspelarna är några stora virtuoser på sina instrument. Framförallt så säger Sergio Ramos i det här klippet där han spelar ett litet flamenco-solo då, så säger han bland annat att ja, det går ganska bra, men jag har inte så mycket tid att öva, och jag övar alldeles för lite för att det ska bli någonting. Och det är ju ganska sympatiskt att se, tycker jag också, att det krävs extremt mycket övning. Det är väldigt få som är väldigt bra på fotboll eller piano utan att vara på en talang liksom. Så de var ju någonstans mellan 1 och 2 plus om man ska ha, utgå från någon form av musikskoleskala kanske. Det här är lite högre då, och det är en kollega till oss, en brittisk sådan som heter Musa Okonga. Jag vet inte om du känner till honom, han skriver för flera olika brittiska medier. Och har framförallt skrivit en essä som heter The Good Immigrant, som jag kan tipsa om, som vi kan lägga upp också. Som handlar om hur det är i Brexit-tider, inte minst då, som barn till ugandiska invandrare. Att hela tiden försöka ge ett gott exempel och visa att jag är inte någon av de där dåliga invandrarna. Jag är en sån som bidrar och läser på fina universitet och ska bli, visa den här tacksamheten inför ett land som de senaste åren har visat allt tydligare, och framförallt stora delar av befolkningen har ju visat att man inte är så intresserad av invandring helt enkelt. Hur som helst, Musa är inte bara fotbollsskribent, han är också musiker och poet. Och under sitt alias BBXO har han gjort en låt som jag tänkte kunde passa ganska bra när vi lämnar i dessa svåra tider. Låten heter Hard Road to Travel. BBXO är artisten. Fotboll Radikal är podden, och du och jag hörs väl nästa vecka igen.
Kan du räkna med?
Brandish your hope like a javelin. Future's a gift, unravel it. Stay valiant, though the road's hazardous. Traumas before you, still stay passionate. Stay accurate, stay on the path, along which the onlookers laugh. The onlookers guard their envy, scared to advance. Still onwards you dance. Breathe calm, embrace the chance. If life's a template, then break the cast. Take heart, you've already jumped. The hard part's already done. Love.
It's a hard road to travel when you've got to travel all alone.